Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ibland vill ju verkligen tekniken inte spela boll. Och den här veckan var en sån vecka när allting gick emot oss, kändes det som. Skype vägrade koppla upp. Vi kunde inte ringa varandra samtidigt. Vi fick välja ett alternativt sätt till slut. Och 40 minuter sena igång med inspelningen så var vi lite stressade. Och det resulterade att jag i introduktionen av programmet glömmer berätta vilket avsnitt det är. Och vilken vecka det är för. Och vi glömde även göra tester. Så att vi missade att undvika tekniska problem. Våran gästs ljud blir successivt sämre upp till en viss punkt där det helt plötsligt blir bra igen. Någonting som vi trodde inte skulle fastna på inspelningen utan att det var en kompressionsartefakt i chattprogrammet vi använde för att prata med varandra. Men visar sig i efterhand att det faktiskt fastnade på inspelningen också. Vi beklagar givetvis detta. Tyvärr gick det inte att snygga till i efterhand heller. Det går att höra vad som sägs och om ni bara härdar ut så vet ni att det också sen kommer att låta okej igen. Och det som sades var intressant. Det som ni nu ska få lyssna på då är Kvack avsnitt nummer 217 för vecka 15 år 2017. Mycket nöje! Hej och välkomna till Kvack som är nyheter på skeptiska. Oavsett vad ni kan tro så är det inte jag som är David den här veckan heller. Och inte heller är jag Frida. David är fortfarande i Hongkong. Frida är dock med oss.
Hej, hej.
Och vi har en inhoppare istället för... Om jag är David den här veckan så är Tobias mig då. Ska vi säga så?
Så kan vi säga.
Ja. Min kollega och... tillika slagkämpe på så här. Tobias som är våran trevliga statistiker.
Ja. Tycker jag trevlig och trevlig statistiker stämmer i alla fall.
Ja, precis. Jag vet inte om de två går och förena så, men det är så skönt att ha med någon från rätt sida av landet också som förstår ens dialekt och så där. Förstår vad barkis är till exempel.
Vad bark va? Va?
Barkis.
Det är inte barkbrö.
Nej.
Vad är det för något?
Rundfranska tror jag det kallas för på andra ställen. Eller formfranska. Ja.
Okej, okay. Rundfranska.
Jag visste inte ens att det var dialektalt. Jag och min sambo började en morgon prata om dialektord. Vi kom på att jag säger bamba om barnbespisning. Och så att det säger vi inte i Alingsås. Jag säger, nej, men det säger vi i Trollhättan och man säger det i Göteborg. Och så hittade vi forskning som stödjer att det sägs i Göteborg och i Trollhättan. Och sen så under ett tag på 90-talet så spreds det lite och sen så har det krympt tillbaka igen då. Så att det är Göteborg och det är Trollhättan, men det minskar även i Trollhättan. Så min 16-åring säger inte bamba. Jag visste inte ens om att det fanns ett annat ord för det än bamba.
Matsal. Typ, det är väl ganska normalt, eller? Skolbespisning.
Ja, men det där ni på andra sidan landet, okay. Är väl konstigt.
För mig existerar inget annat än bamba. Liksom.
Nej.
Men då börjar vi läsa på lite där, så specifika göteborgsord som svale och möla och knö.
Och då börjar jag få kicket.
Ja. Och då också barkis. Så vadå? Barkis är väl inte dialektalt? En barkis är väl en barkis?
Helt jag förstår fortfarande inte vad en barkis är. Rundfranska, vad fan är det?
Det är en sorts limpa.
Ja. Ah, limpa. Nu börjar det komma ord som jag förstår här. Okay.
Ett ljust, fluffigt bröd med... Jag delar någon sorts frö på en barkis också.
Ja, det är väl sesamfrön, va?
Ja.
Ja. Varför skulle man kalla det för barkis? Det låter inte alls som mjukt bröd.
Jag vet inte, för att det heter det, kanske.
Okej. Okay. Ja, det här kan bli otrevligt.
Otrevligt. Jag tycker dessutom att Tobias är egentligen en väldigt bra inhoppare för David. Han är inte bara åsiktsstark och högljudd, utan också matintresserad. Och kör också en matblogg, precis som David.
Jajamensan, jag har en matblogg som heter Mat och smak, om någon vill gå in och titta på den någon gång.
Det rekommenderas, vi pratar mycket mat när vi inte pratar annat. David är som sagt i Hongkong, det är lite lustigt hur saker och ting ibland bara faller samman. Jag bläddrade igenom Facebook häromdagen och så såg man ett inlägg från David som att han är på Disneyland i Hongkong. Och så fortsätter bläddra och så är det en annan kompis som är på Disneyland i Hongkong.
Nej,
direkt han var under. Sjukt. Hur? Faller sånt här samman. De var inte där tillsammans. Eller, det hade varit förståeligt om jag kände båda två och de kände varandra.
Ja, det hade inte varit så galet. Och det var hans fru. Det var liksom jättesjukt. De var på samma ställe.
Ja. Så eftersom David inte är här och styr upp sakerna så kan det bli precis hur som helst den här gången. Men jag tänkte att vi pratar lite löst. Och det har ju varit påsk.
Det har jag hört.
Det stämmer.
Är det någonting som ni firar?
Nej, det kan jag väl inte påstå. Alltså, man käkar väl lite godis. Det är väl typ så.
Ja, och mat.
Ja, ibland mellan godiset.
Ja, jag tog ju tillfället i akt att träffa släkten lite grann, om jag hade lite längre ledigt, med något påskfirande som sådant. Nipp.
Nej, vi äter mat. Mycket mat.
Det var varje dag.
Ja, det är lite extra mycket, det är sådär, så jag är fortfarande mätt nu liksom. Vi har som tradition att arbeta på gården, så vi har bytt tak på stallet. Fast inte hela. Vi har över hälften kvar på den sidan som vi håller på med. Och det är lite frustrerande, för vi har hållit på jättemycket. Men någon gång så ska väl det bli klart. Men så vi har jobbat och ätit, och jag, efter en sån här långledig helg, så är jag helt slutkörd, så jag behöver vara ledig några dagar till och vara faktiskt ledig också kanske. Men det är ju ja, så det är.
Det är en klassiker.
Jag tror det brukar vara dags att dra upp den här som faktoider har skrivit om påsken, för det börjar spridas de här att påsken kommer från Ishtar.
Mm-hmm.
En bild som sprids som säger: Easter was originally the celebration of Ishtar, the Assyrian and Babylonian goddess of fertility and sex. Faktoider, Olausson, han är väl nu också ordförande för vetenskap och folkbildning, va?
Ja, just det. Mm.
Han har skrivit en långt blogginlägg om varför det här inte stämmer. Och på det vanliga sätt som man brukar göra, så är han väldigt övertygande och bra. Så det är bra att läsa på när folk börjar tjata om hur... var påsken kommer ifrån när det är fel. Däremot så kan jag fortfarande inte riktigt förstå varifrån den här äggläggande haren kommer ifrån. Jag har inte riktigt klarhet i.
Det är Tyskland, tror jag, på något sätt. Tyckte jag läste om
det. Det är alltid Tysklands fel.
Ja, precis.
Är
det
inte det? Är det inte julgrån så är det påskharen.
Ja, precis. Det är underliga saker. Den där. Läste också att Birro ska gifta sig igen. Vi får se om det det kommer lite nya aktioner om några år med tavlor och musmattor och allt möjligt vad det var.
Han är så rolig. Han är verkligen så här, först så ja, nu ska vi flytta ihop här och vi ska bo här och det ska vara helt fantastiskt. Man ska inte bo på Södermalm, och sen 5 minuter senare bara, nej, men jag är tillbaka på Södermalm, nu är jag singel igen och det där funkar inte alls. 5 minuter senare, nej, men vi ändrar oss, vi gifter oss istället. Jag vet inte fan om jag tror på det här riktigt.
Jag vet inte om det här egentligen... Alltså, det är kul att basha Birro när han skriver dumma saker. Men hans privatliv kanske egentligen borde lämna.
Nej, det är ju bara mer sorgligt liksom.
Det var lite roligt när frun säljer tavlan. Men, nej, på det här planet så tänker jag låta Birro vara i framtiden. Han får sköta sig själv där. Vad säger som att hoppa in i nyhetsronden? Trots all tragik och så med det som händer kring Donald Trump så är det ju en guldgruva för dem som vill ha lite skoj. Och nu har ett bryggeri roat sig på amerikanska presidentens bekostnad och lanserat ett fake news-öl. Och ja, dyker det upp på systemet så kan du hoppa upp och sätta dig på att jag kommer köpa det. Och som de själva beskriver det, this ale pairs well with small hands, striking combovers, huge egos and all things Mexican. Clearly no American president has endorsed this beer.
Ja, det var bra. Doggy Doggelito har startat en podd ihop med ett medium. Och de ska enligt honom själv då prata om Gud, tro och onaturliga upplevelser. Och för mig så låter det som en ganska onaturlig upplevelse att lyssna på den podden, så att jag tror jag skippar det.
Elinor Grimmark, den här barnmorskan som å anti-abortlobbyns vägnar vägrade utföra sitt arbete, har nu fått sin dom. Och nej, hon blev inte diskriminerad när hon inte fick arbeta som barnmorska. Helt rädd. Kan vi lägga det här åt sidan nu?
Jag kunde inte låta bli att vända upp en otroligt tramsig nyhet. Jag upptäckte ju att man har lagt ner utredningen mot den man som gick in på en snabbmatsrestaurang i Falköping och viftade med en död grävling den 31 juli förra året. Han gick in där och viftade med sin grävling och ville att den skulle få den tillagad, vilket restaurangen räknade och tyckte han skulle avvika ifrån stället. Men nu har alltså förundersökningen här lagts ner. Man anser inte att man klarar av att styrka mycket brott, så att uppenbarligen så är det inte ofredande att vifta med en död grävling på krogen. Det är inte bra att veta.
Ja, jag blir lite nervös. Mitt ex bor i Falköping. Undrar om det är han som har varit i farten. Låter lite som det.
ILE skriver om cancerbehandling med alternativa metoder såsom homeopati. Citat, homeopatin är en omdiskuterad behandlingsform som bygger på att liknande botar liknande. Substanslösa, bakteriella, homeopatiska läkemedel stöder och stärker kroppens immunförsvar. Slutcitat. De skriver i citat, det finns inga vetenskapliga bevis på att homeopatin botar cancer. Slutcitat. Men hur många som läser den här artikeln kommer att minnas den detaljen? I övrigt verkar den vara en hyllning till alternativa metoder.
Det var lite skum den artikeln tycker jag, för den började kändes ju rätt normalt, men sen så ballade hyllade ju i slutet alltså.
Ja, precis. Och man vet liksom inte riktigt vad man lämnar. Och att skriva att det finns inga vetenskapliga bevis på att homeopatin botar cancer. Det finns inga vetenskapliga bevis på att homeopati fungerar överhuvudtaget.
Nej, att det har någon som helst verkan på någonting. Det finns det inga belägg för.
Jag är sjuk. Ger man någonting svagt, det är liksom det är ingen speciellt bra strategi.
Nej, precis. Och det finns ju en sån bra sketch om det, men det lämnar vi därhen. Nu var vi klara med nyhetsronden och går vidare in i diskussionsronden. Jag läste en artikel från Edzard Ernst. Vad heter han? Edzard. Nu tappar jag helt namnet på människan. Edzard, han som skriver mycket om homeopati. Ja, Ernst. Edzard Ernst. Så jäkla enkelt namn. Professor på University of Exeter som har forskat länge i det här med alternativmedicin. Skriver en artikel här om varför debatter med alternativmedicins gurus ofta blir fula. Varför de liksom inte riktigt kan hålla sig till ämnet och använder fula metoder för att debattera och sånt där. Och han har ju lite erfarenhet med det här. Som också vi har, Frida.
Jo.
Eller hur? Du har diskuterat ibland med homeopater och andra.
Ja, absolut.
Och det har jag också gjort. Och lägger också märke till det här han skriver. Att alltså det blir ganska snabbt en ful taktik från deras sida. Svårt att hålla sig till ämnet. Med personanklagelser och annat. Han skriver att det beror på att man under sin utbildning får lära sig väldigt mycket som inte är substantiellt. Mm. Och att man vägs in i ett trosystem, och när ens trosystem kritiseras så blir det väldigt svårt att liksom hålla sig till ämnet. Mm. Han börjar med att beskriva hur vetenskaplighet fungerar, att man ska lämna referens, man ska också skriva om man har fått pengar någonstans ifrån som kan vara en möjlig konflikt då. Mm. Och sen att inom alternativmedicin så stämmer inte det här, men man är kanske än mer partisk.
Mm.
Och att när man då inte har någonting vettigt att komma med, så man försöker ju vara vetenskaplig, man försöker påstå att man är vetenskaplig. Alltså, i varje fall homeopater som jag har debatterat en del med, försöker säga att det här är vetenskapligt, vi forskar på det och det finns mycket forskning som visar på att det fungerar och sånt där. Men när man väl börjar kritisera på de punkterna, så faller snabbt den här liksom vetenskapliga hållningen, och det blir personangrepp ganska snart.
Mm.
Det är någonting ni känner igen. Tobias, brukar du debattera så här med homeopater eller andra?
Man ska göra det.
Man försöker ju låtsas om, och jag tror att för lekmän eller för gemene man som inte insatt i den vetenskapliga processen på det sättet, kanske kan lockas av att en alternativmedicinare, en homeopat eller annat använder sig av uttryck som låter vetenskapligt. Man säger att ja, men det finns studier som visar att det här fungerar.
Mm.
Om man inte kan ställa relevanta frågor om hur studien är upplagd, så kan det vara väldigt lockande att höra det här. Så, nej, men då så. Man ifrågasätter inte på samma sätt som någon säger, nej, men jag har bara hittat på det här.
Nej, de tycker nog inte att de har hittat på det heller. Det är väl
nej, precis. Och jag menar, man försöker väl övertyga folk genom att falla in på ens egen. De tror ju inte att de har hittat på det här. De tror ju att det fungerar.
Mm.
Men de kan inte backa upp det på det sättet som alltså riktig forskning och riktiga vetenskapsmän kan göra. Så när man börjar peta på det, och så för en riktig vetenskapsman, om man börjar peta på det och så visar sig att argumenten inte håller, så kan man ju liksom sluta försvara. Kan man säga okej, okay, nej, men jag får titta på det här, eller jag kanske faktiskt får erkänna att jag hade fel i det här.
Ja.
Om man tittar på det här från mer vetenskapligt perspektiv så har det ju faktiskt ingen effekt. Och då kommer det här med att det har ju effekt med mig. Jag känner mig med det. För att förklara vad en placeboeffekt är. Och vad regressmedel betyder. Men det hjälper ju inte.
Nej, men då kan man också förhöra. Ja, men placeboeffekten fungerar ju.
Ja. Det är ett piller då.
Ja. Men det, vi brukar ju prata om det ibland på jobbet, är det här med placebo, att det faktiskt fungerar. Och intressant är ju, tycker jag, att placebo fungerar även om man vet om att det är placebo man får.
Ja, det är rätt sjukt.
Jag tänker ge dig ett placebo nu. Det är verkningslöst, men du kommer må bättre av det.
Mm.
Men det skulle ju kunna vara någonting som funkar. Ja.
Ja.
Men det är väl en sån här klassisk grej också som homeopater brukar snacka om. Sina tester som de gjort på hästar och sånt där.
Mm.
Det är väl en sån grej som... där placebo kan spela in en hel del fast man inte
men det,
de vill ju inte
det är precis det. De säger, men det kan ju inte vara placebo för hästen vet ju inte om vad placebo är. Nej, men ägaren tolkar in saker. Alltså, placebo fungerar ju på människan som iakttar hästen, för hästen kan ju inte heller säga om den är bättre eller sämre.
Nej, verkligen inte.
Det är ju en människa som försöker tolka huruvida hästen reagera på behandlingen eller inte.
Vad är det här? Om vi är ändå inne på hästar, då är en häst för många år sedan som var jättekänd för att räkna.
Ja, just det. Precis.
Ja, just det.
Och det kommer ju fram för att det inte går att räkna, som man kunde säga 3 plus 50 hästar sparkar en gång till gången. Men det funkar ju bara om det var någon som visste vad 3 plus 5 var.
Precis.
Om man ställer fram ett barn och bar den och berättar ställs mellan vad att morgon till sånt som inte skulle vara kunde hästen helt plötsligt inte räkna. Men hästen kan ju också känna av vad ägaren tror. Det var ju det den hästen hade
förgått. Den tog emot signaler som ägaren nickade för varje gång att den skulle trampa
sig. Den såg när det
var dansen. Den väl han och fram till platta.
Precis. Edzard Ernst är ju någon som har debatterat väldigt mycket om det här med homeopati. Alternativmedicin i stort, han har ju forskat mycket på det. Han har forskat på det och tycker inte att det fungerar. Men han kommer ju ändå från alternativmedicinskt håll. Så han började forska på det, insåg att det inte fungerar, fortsätter forska och är väldigt vokal i sin ståndpunkt att det här är skitsnack, det fungerar inte. Så han får ju också ta väldigt mycket skit för det här. Så han vet ju vad han pratar om. Det är en intressant läsning tycker jag. Om att försöka se alltså psykologin bakom varför de här debatterna tenderar bli som de blir. Man försöker vara diplomatisk och förklarande och så hamnar man ändå i någonting som blir ganska fult och otäckt. Så det kan vara intressant. Det kan vara bra att ha liksom en liten tanke på vad det är för processer som ligger bakom. Och så ska vi också försöka minnas det som vi säger ibland, att vi debatterar ju inte med de här personerna för att övertyga dem, utan det är för de här gränssittarna, eller vad heter det? Staketsittarna.
Mm.
Som står någonstans mitt emellan och inte riktigt vet. Det är dem man argumenterar och debatterar för. Så det är också bra att minnas att det är, om man har en sån här hetsk debatt med någon, man själv håller sig lugn och sansad, så kan det mycket väl tala till min fördel.
Mm.
För absolut. De som faktiskt lyssnar på debatten kan, de hör ju också när argumenten brister och det blir personangrepp eller vad det nu blir.
Absolut, men det är ju jobbigt att hela tiden försöka föra saken tillbaka till sakfrågan när den andra personen inte alls är intresserad av att diskutera det. För att har ingenting att vinna på att gå in i detaljer om hur homeopati fungerar. Den har ju bara att förlora på det.
Ja, och det är ju där man kanske ska minnas då, vem man faktiskt för debatten för.
Mm, jo, absolut. Det är bara det att det är väldigt ansträngande.
Ja, och det är det jag menar. Det kanske blir mindre ansträngande om man minns varför man faktiskt tar den där debatten.
Jo, absolut.
Så kan man ta det. Yes, jag tycker vi lämnar Edzard och alternativmedicin där. Och Tobias, hade någon artikel han hade hittat här?
Ja, det är en blogg som jag går ut in och tittar på lite grann som heter Science Based Medicine.
Just det.
Och den har ni säkert inte varit en lärare på. Det måste vara lätt att läsa på.
Yes.
Och det som man skrivit till Nackelockedom där är att man ska försöka få in en, det kan man kalla på den nationella federala nivån i USA. Och right to try, det innebär alltså att man får testa en speciella behandlingar om man är mycket sjuk.
Mm-hmm. Jaha, just det.
Och flera delstater i USA har redan den typen av lag. Det finns ett antal som har den, men det här är naturligtvis ytterst problematiskt av jättemånga olika anledningar. Alltså, vetenskapliga, ekonomiska och personliga nivåer så är det rätt så jobbig grej att fundera på. För att först måste man definiera vad man menar med mycket sjukt.
Ja, jo.
Och räcker det här så menar man att det kan vara när annan medicin skulle vara meningslös i någon bemärkelse. Så man får en annan definition där man ska leva att man ska ha en beräkningslängd på under 6 månader. Men så andra bara säger att jag räknar att man är riktigt sjuk, vad nu det betyder. Eller om man till exempel har en degenerativ sjukdom som inte kommer att bli bortvarad och vanligt inte funka. Och sen så är det också en annan är då vad en experimentell handling.
Det har man funderat på framförallt.
Ja, då har man flera ställen sagt att det handlar om en fas 1-undersökning. Man ska leka genomgått en fas, en klinisk fas 1-undersökning. Det innebär alltså att det är något testat på friska frivilliga. Och av de preparat som testas på friska frivilliga så är det 5% ungefär som vi går vidare till att bli aktiva substanser som vägen kommer någonstans.
Alltså
som fas 1-undersökning gör man på 20-30 personer. Och de ska vara friska och ska vara frivilliga. Och det får man ju avgöra om man dör direkt när man tar preparatet eller inte. Så att ni kanske kommer ihåg för ett par år sedan med ett himla lejon man gjorde en undersökning där några personer dog och kommer inte ihåg många för att deras huvud svullnade något otroligt när de fick ett preparat.
Just det.
Det var en fas 1-försök. Okay. Och det är därför man gör de här försöken. Det är för att de som är uppenbara blir dödliga ämnen ska inte man gå vidare och testa på sjuka människor.
Ja, precis. First do no harm-grejen.
Ungefär så. Alltså det finns en otroligt stor risk här att man har ihjäl folk. Att man aktivt dödar dem, så att säga, inte det att man ger dem en overksam behandling, utan att man verkligen aktivt till någonting som är rent farligt för dem. Du kan omöjligen avgöra hur farligt ett preparat är genom att testa det på 20-30 personer. Det kan finnas andra egenskaper som är vissa personer eller andra råkar ut för väldigt hemska saker. Men sen är det också det att det här öppnar ju dörren för en massa pseudofolk. Du kan börja kränga det här. För alla de delstater som har gjort det så är det bara en. Och det är hör och häpna Texas där det står inskrivet att man inte får ta betalt för en sån behandling. Ja, i alla andra av de delstaterna som har det så får man själv eller ens försäkringsbolag stå för. Det kan ju tänka ungefär hur ett försäkringsbolag går in och täcker den där soppan.
Nej, det
innebär att du kan liksom väsentligt dö av svält innan du dör av behandlingen då, för att du får bränna alla dina pengar, alla dina besparingar på och få den här behandlingen. Jag får i alla fall en otrolig rädsla över att en hel del mörkermän börjar och så kan det några mörkerkvinnor också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Titta ur med och vädra morgonluft om det kommer en sån här.
Delvis för den rent ekonomiska vinsten de kan göra i det här, men också för att kunna säga att men vi har använt de här preparaten här och här. Alltså, ja. Behöver man ju inte säga hur det har gått. Särskilt om det har gått dåligt. Men om inte gett någon effekt alls så säger man bara att man har använt det utan att det har skadat. Eller?
Du får ju tillbaka den vattenventilgaren på det du sa innan det där med vetenskapliga bevis och sånt där. Men liksom, det kan ju utnyttja en sådan typ av personer också. Då.
Precis. Löst är att FDA, Federal Drug Administration, inte står bakom det här Right to Try.
Ah, okej.
Okay. Nej, det gör det. Det kan man lova att de inte gör. För att, alltså, de har ju väldigt strikta etiska protokoll om hur du får använda läkemedel.
Vänta nu, du sa något ord där. Etiska. Vad betyder det?
Det betyder att du får hoppa vad som helst i vem som helst, vilket kostnad som helst. Alltså, de har ju en massa av här om att du måste avgöra att någonting inte döda folk innan de får börja ge sig för att se om de har någon effekt till exempel.
Så det är lite likt det här som ofta hindrar oss från att tjäna pengar på de här metoderna. Moral. Det liksom ligger någonstans lika där. Att med allting som vi läser om sådana här scams och grejer så känner man att nej, men det är ju så lätt att lura människor. Man hade ju kunnat tjäna grymma pengar om man bara inte hade haft någon moral och inte brytt sig om etik.
Ja, så är det ju faktiskt. Men en aspekt av det här som jag tänker på är, jag kan tänka mig att många som läser om det bara väldigt kort tänker att ja, men det måste ju vara upp till var och en om man är väldigt sjuk. Alltså, man måste ju få uttömma varje möjlighet och man måste ju få testa det man själv vill och så vidare. Det har ju varit en del artiklar nu på senare tid om barn i Sverige som har varit riktigt allvarligt sjuka och där föräldrarna vill prova någon icke-godkänd behandling, alltså den är inte godkänd i Sverige, så att de vill åka till något annat land för att testa den och samla in pengar och sådär. Och det är ju så jävla jobbigt, för att på ett sätt känner man ju att självklart så förstår man ju att de vill göra allt de kan och testa allting.
Och det är ett argument som tilltalar det här, så att man ska få välja själv, särskilt då när man är jättesjuk, men det är ju inte så enkelt. För det är inte bara en själv det drabbar. Som vi var inne på innan så kan man ge en legitimitet åt saker som inte bör ha en legitimitet. För det andra så, det kostar ju massa pengar.
Ja, och inte bara det heller. Alltså, jag tänker också att man kanske inte är helt medveten om risken. Även om de säger så här, ja det är ju lite risker och bla bla. Men om man är i den situationen så tänker man inte logiskt. Man tänker inte att det skulle kunna bli mycket värre än vad det är nu. Utan man tänker, jag är redan i den värsta positionen, så antingen så stannar jag kvar i den eller så blir det lite bättre. När sanningen är att det kan ju bli mycket, mycket värre. Istället för att ha 6 månader kvar så kanske du dör på en gång. Men det kanske man inte tar in om man är i den sitsen.
Nej, och jag tänker också på falska förhoppningar, både hos en själv och hos folk runt omkring. När det lovas guld och gröna skogar.
Ja.
Det är också lite läskigt. Och så, jag menar, om det finns ett arv och man spenderar det på en verkningslös behandling, pengar som kanske skulle kunna gå till ens begravning eller sånt som sen när pengarna väl är borta sätter de efterlevande i en stor ekonomisk skuld för att de måste ta hand om en del kostnader som kommer efter döden.
Mm.
Man har använt upp de pengarna, och vi pratar ju om USA här, men inte riktigt samma förutsättningar för staten att betala saker. Alltså det är ju de pengarna man har som ska gå till det här. Det kostar mer. Det kostar mer att vara sjuk i USA. Det kostar förmodligen mer att bli begravd också.
Ja.
Jag har inte riktigt koll på vad det skulle kunna kosta att begravas, men det är inte helt gratis i Sverige att bli begravd. Och det är att lägga de kostnaderna på efterlevande.
Ja, det finns jättemånga problem och svårigheter i det här. Alltså, ja, man kan ju tycka att den som är med terminalt sjuk ska kunna få prova vad som helst att säga för att kunna rädda sig. Men problemet är alltid också det här med gränsdragningar då. Alltså, vad betyder det när man då säger att man är så sjuk? Är man säker på att man är det? Ja. Alltså, vilken läkare gör det här? Den handlar väl om att inte ställa till skada hos folk.
Precis. Men jag inser att jag kan argumentera för aktiv dödshjälp ibland. Mm. För människor som är så sjuka, de kommer dö, det kommer att gå ut för, kommer liksom inte att bli bättre. Men det blir samma problem med gränsdragning där som det är här. Jag är liksom emot det här, men jag är för aktiv dödshjälp, och det blir lite problematiskt för mig och försöka argumentera för det ena men mot andra i det här, för vi har samma gränsdragningsproblematik. Vem bestämmer att du är så pass dålig? Kan du vara så pass fysiskt sjuk men ha den mentala kapaciteten kvar att ta de här besluten?
Jag vet inte, för att det här handlar ju då på något sätt, alltså, och det gäller aktiv dödshjälp, så är det ju fråga om en värdighet på kunna få möjligheten att avsluta sitt liv. Och för det första så är det ju ingen som tjänar några pengar på det, håller jag på att säga. Så den risken är borta. Det är ingen som försöker blåsa dig i hopp om ett bot.
Nej, absolut inte.
Och det är mycket mer uppenbar risk i den här situationen än vad den är i den andra.
Ja.
Så det finns en skillnad mellan de här två, skulle jag nog vilja säga.
Det gör det. Men jag känner ändå att jag hamnar i den här liksom gränsdragningsproblematiken. Vem godkänner det? Vem bestämmer var gränsen går? För om du är sjuk nog? Eller om du är för frisk för det?
Men det är väl jättebra det. Då får man ju fundera lite mer på det. För tyvärr är det ju så att om man ska titta på världen som den är, så inuti tusan är den i svart och vitt alltså.
Va? Vad är det du säger nu? Kom här och sabba för mig. Alltså, statistiker.
Ja.
Nej, men självklart. Men det pratar vi ju ganska mycket om. Att det är ju... Det finns ju gråskalor.
Ja.
I det här. Och man kan inte ha en sån grov generaliserande lagstiftning, eller lagstiftning kan ju vara det, men man kan inte ha såna skarpa gränsdragningar, utan det kommer finnas någon, det som det här med om man räknar någon som är skallig, om de har under 50 000 hårstrån, men om det är någon som har 50 000 och ett hårstrån, är inte en liksom skallig längre då. Fast i logic-grejen, nej, men det vissa gränsdragningar går liksom inte att göra på det, utan det måste tas beslut från fall till fall.
Ja, precis. Sen är det väl som med allting inom vården, att det kanske inte ska vara upp till den enskilde personen att bestämma vad som är bäst för dem, för att man har inte all den kunskapen som krävs.
Nej, precis. Ja, det märker vi ju ofta. Folk som vi brukar säga ibland, have you met people?
Ja, exakt.
Alltså, om folk inte kan om man inte har kunskap nog att göra de mest grundläggande beslut om ens egna välmående medan man lever, så ska man kunna förväntas ta ett vettigt beslut om stora sjukdomar eller döden eller annat?
För mig så är det ju som sagt, när det gäller medicinsk behandling, så jag, så som vi säger i Sverige, tycker jag är det bästa man kan säga. All medicinsk behandling ska vila på god vetenskaplig grund. Och det är ju så man blir av med kvacksalvarna. Det är ju så som man slänger ut homeopater ifrån att allmänna ska betala för homeopatisk vård inom situationstecken. Och jag menar, då går det ju inte det här att genomföra om vi nu vill att all vård ska vila på god vetenskap för grund. För det här vilar inte på god vetenskaplig grund.
Nej.
För att det här är inte utrett tillräckligt. Det kanske finns en potentiell möjlighet att det skulle kunna bli en framtida behandling, men innan det är det så nej, då ska vi inte hålla på och experimentera på desperata människor som griper efter halmstrån. Det ger mig en väldigt dålig smak i mun.
Nej, precis. Och jag menar, det är ju de man brukar försöka skydda mest via lagstiftning, att de får man inte sälja på en massa humbug, och nu plötsligt så ska det vara okej att rikta sig till just dem. Det känns ju väldigt konstigt. Även om det här
kan förstå var argumentet kommer ifrån på ett emotionellt plan.
Ja, men absolut.
Ja, självklart.
Helt klart finns det liksom den här desperationen, och även från människor runt omkring. Alltså, hoppet lämnar den ju aldrig.
Nej.
Ja, och då öppnade dörrarna för det här. Intressant.
Ja.
Vi får väl... Hur var det? Är det ett förslag...
Det är ett förslag, ja.
Det är ett lagförslag. Det är,
tack och lov, ingenting inte... annat än det. Däremot så, om man tittar på vilka det är som har drivit igenom de här lagarna på delstatsnivå, så är det väl till exempel Mike Pence gillar det.
Ja, det är folk som har lite makt nu för tiden.
Japp. Så att, och vad var det nu då? Jag vill inte säga fel namn, så jag sitter desperat och bläddrar för att hitta namnet här. Men det var några andra av de toppnamnen inom republikanerna som nu befinner sig i maktposition.
Precis. Vi hade ju en viss rädsla för att det, liksom, den vetenskapliga grunden skulle undermineras en del med den här rådande presidenten. Vi får se hur det är.
Du menar klimatforskning och rymdforskning och lite och vad man vill lära ut i skolor och inte, och bara lite sådana småsaker.
Lite sådana småsaker, precis. Än så länge kanske vi inte riktigt kan se resultaten av det, men det här talar ju inte för något gott.
Nej. Men vi får hoppas att det lyckas stoppa, för att jag menar, en sån tung myndighet som FDA till exempel emot. FDA är ju nu världsstandard. Det används ju som världsstandarden för hur man ska bete sig i läkemedelsforskning och sådär. Så vi får hoppas att de lyssnar på det, för det sitter mycket kompetent folk där.
Ja, precis. Hoppas på det. Och sen samtidigt så har man i bakhuvudet att Trump drev igenom att man släppte den kraftfullaste icke-nukleära bomben över Afghanistan som någonsin har släppts i krig. Ja, precis. Man utvecklade den under andra världskriget. Nej, under kalla kriget. Använde den inte. Men nu så har vi fått en galning med fingret på avtryckarknappen. Så man vet ju inte.
Nej.
Det känns lite oroväckande och så. Men vi lämnar det där och går vidare. Eftersom David inte är, så har vi inte någon kvackio eller tusen kvack, eftersom han som håller de här. Och inte heller någon veckans skop. Jag hade tänkt att jag skulle hinna läsa igenom lite sånt där och hitta någonting. Men jag var på IKEA idag.
Ja, det är väl en story lika god som någon.
Men precis, det är verkligen veckans skop. Vi råkar åka till IKEA och det tog alldeles för lång tid att vara där.
Ja, där har vi ett riktigt skop.
Däremot så har jag en rekommendation. Det heter Bokkvack. Mm. Jag har lyssnat om på en bok som heter Our Magnificent Bastard Tongue, The Untold History of English. Jag hade lyssnat på den innan, glömt av den, men sen så rekommenderade jag den för en vän. För vi pratar om språk med något annat, engelsman. Så jag bestämde mig för att lyssna om den, och den är fruktansvärt intressant. Han utmålar engelskan som ett unikt språk. Så bland de germanska språken så liknar det inte de andra. Så vi har isländska, svenska, finska, svenska, danska, norska.
Finska där?
Ja, precis. Det var helt fel sagt av mig. Glöm att jag sa det. Och så tyska. Han börjar med att peka på ord. Alltså man har fått in ord från franska, från tyska och från massa olika håll. Man säger att det är för snävt att bara titta på ord. Men det är väldigt många lingvister som tittar på ord och försöker tolka ett språks utveckling genom varifrån de har fått ord. Men att titta på grammatiken. Alltså meaningless do är en sak som finns i engelskan som inte finns annars. Man lägger in ett do i ord eller i meningar som inte tillför någonting till meningen. I do believe him. Visst, man kan använda det som en förstärkning. Och han använder något annat exempel, bara att det var det här som jag kom på. Men det här doet där, alltså I believe him kan man säga, och det betyder precis samma sak, men man lägger till ett do. I do go to school. I go to school hade funkat lika bra. Det finns inget annat språk som så insisterar på att tydligt säga vad man håller på med just nu. Så man kan böja ord för att säga, alltså, och på svenska kan man säga jag håller på med det. Men att engelskan alltid liksom så att just i detta nu så gör jag det här, inbyggt i språket. Och att det är helt unikt enligt vad han skriver här. Han säger att det är keltiskans inflytande på engelska språket, någonting som inte riktigt går hem bland alla lingvister, som man säger då, de tittar för mycket på ord och inte så mycket på grammatik. Så det här är någonting som inte är helt vedertaget, men han lägger upp det på ett väldigt intressant sätt och väldigt språkkunnig. Det är så intressant att lyssna på han, eftersom de nordiska språken har haft stort inflytande på engelskan, eftersom vikingarna var där och klubbade inte bara människor utan språket. Han säger att vuxna människor som uttalar saker på ett annat sätt, men så gammalengelska och fornordiska ligger ganska nära varandra förutom uttal, så att man förstår orden. Så vikingarna kommer till England, kan samtala med de som bor där, men uttalar det annorlunda. Och andra generationen, alltså deras barn som växer upp med att höra engelska på ett lite annat sätt och som sen sätter sig i språket, så att mycket kommer därifrån. Men också då, det är liksom vedertaget, men också det här inflytandet från de keltiska språken som väldigt stort i hur man bygger upp ord och meningar. Och grammatiken då kommer väldigt mycket därifrån. Jätteintressant att höra honom då dra olika meningar på massa olika språk, och så hör man alltså, våran typ, eller han jämför med tyskan, ordföljden, och sen så lägger han säger samma mening på engelska med den tyska ordföljden, och så det låter ju helt tokigt. Sen så tänker man, ja, men det är ju så vi säger saker också. Men engelskan är ju så pass, vi har växt upp med den på ett sånt sätt att vi vänjer oss med hur det ska låta. Även vi svenskar då. Många av oss i alla fall. Åtminstone jag. Vilket är när man uttalar, när man säger engelska meningar med fel ordföljd, så låter det bara liksom konstigt. Men nästan alla andra germanska språk har den andra ordföljden.
Okay.
Så det borde kanske låta naturligt för oss. Jätteintressant bok. Jag rekommenderar den varmt. Man kan läsa
Du säger att han läser upp den hela tiden, men jag antar att den finns även i skriven form. Eller?
Det är en skriven bok från början. Jag har lyssnat på den, för jag tycker om att lyssna på böcker. Jag är för lat. Jag skulle faktiskt kunna länka till en pdf av den. Jag hoppas att jag inte gör någonting dumt då. Jag hittade den som pdf.
Okej.
På något universitets webb på något sätt. Så jag gissar att den är okej att dela med sig. Sen har jag också köpt den på Audible, så jag kan lyssna på den där.
Okay.
Så det är intressant. Men det är någonting som stör mig väldigt mycket, det är att höra en bok om engelska språket på en amerikansk dialekt. Det störde mig genom hela boken. Att det är en amerikan som har skrivit den, och när man läser så förstår man ju inte det. Men när man hör det uttalas på amerikanska så stör det mig så vansinnigt mycket. Hur som helst, vi har en insändare. Juni går på tvärs mot klimatalarmismen.
Jaha, ja. Okej.
I TT Ela den 3 april fanns en intressant artikel om att vårarna, inom parentes, perioden mars till maj i Sverige blev 3 grader varmare sedan 1860, vilket är anmärkningsvärt. Som klimatobservatör för SMHI i Vänersborg känner jag väl till dessa fakta. Orsaken påstås vara människors utsläpp av växthusgaser. Det kan verkligen ifrågasättas. Det är faktiskt så att juni månad sedan 1860 aldrig varit så sval som under 30-årsperioden 1986 till 2015. Märk väl, trots oförändrade utsläpp. Men det hör man inte ett ord om. Det passar inte in i den klimatalarmistiska agenda som slagits fast av mediaetablissemanget och tyvärr alldeles för många forskare. Människans utsläpp som absolut bör minimeras för miljöns skull spelar mycket liten roll i det för närvarande varmare klimatet. Det är solen som i huvudsak styr klimatet. När solen är mer aktiv, som på senare tid, blir det varmare. Vissa solforskare räknar med minskad solaktivitet framöver och att vi nog kan förvänta oss några kallare decennier. Klimatet är ett kaosartat system som inte går att formulera i heltäckande former och göra dataprogram av, med vars hjälp man sedan skulle kunna räkna ut hur vi ska bete oss för att få ett visst globalt klimat i framtiden. Det är ren hybris att tro något annat. Så skriver Ingmar Vänerlöv, klimathotskeptiker i TT-ELA. Ja, var ska man börja? Alldeles för många forskare påstår det här, säger han. Ja, 97% av forskare som är insatta i ämnet kan tyckas vara alldeles för många, särskilt om man inte håller med dem.
Nej, precis. Då är det väldigt många.
Men ja, vi får väl se. Det får vi väl kanske inte alls det. Det kan vara så att det dröjer alldeles för länge.
Men liksom den här klimatalarmistiska agendan, vem är den till för då?
Ja, det är väl så att de här människorna tror att medieetablissemanget här då, det är ett fantastiskt ord i det här, och klimatalarmismen, försöker få allmänheten, människor, att vara klimatsmarta. Ja. Någonting som gynnar miljön, någonting som inte har någon negativ verkan på något sätt. Mm. Bara för skojs skull.
Aha, okej. Okay. Mm.
Jag trodde det var för att man var ute efter att förstöra den helt okej kolindustrin. Någonting som Donald har försökt ta tag i USA nu för att få fram den.
Det är ju sant. Det är ett bra argument.
Jag läste något intressant. Att antalet nybyggda kolkraftverk minskar för första gången på länge.
Mm.
Och min reaktion på det var, va, byggs det fortfarande kolkraftverk? Varför?
Ja.
Hallå, vi har haft kärnkraft hur länge som helst. Varför bygger vi kolkraftverk?
Ja, men det är verkligen i Sverige.
Nej, i världen.
Ja, för i Sverige tror jag inte vi bygger några nya kolkraftverk. Men...
Nej, det tror jag inte heller. Men att det överhuvudtaget byggs i världen fortfarande förvånade mig.
Ja.
Det visste jag inte. Alltså... Att gamla fortfarande används, absolut, men att man bygger nya kolkraftverk. Men man bygger färre nya nu. Det känns helt galet.
Onekligen. Sen så är det lite intressant att han har märkt ut juni så bra.
Ja. Precis. Och det är den viktigaste månaden.
Ja, det måste väl vara det. För det är då som man drar igång ordentligt. Det har inte varit roligt på sistone. Det har varit valt och så. Så att jag menar... Jag tycker argumentet känns lite konstigt att säga att en månad här på sistone har varit himla sval i 30 år. Så att då kan ju inte temperaturen på ökat globalt sett utanför Vänersborg dessutom då. Och resten av året, de övriga 11 månaderna.
Ja, och resten av världen.
För de är inte så viktiga som juni.
Och dessutom, framförallt inte Vänersborg.
Men har du varit i Vänersborg någon gång?
En kort period.
Ja, då så. Vad tänkte jag säga? Jag höll på att säga någonting och så försvann det. Jo, nej, men man säger ju inte nödvändigtvis bara att det blir varmare. Man pratar ju om klimatförändring, inte temperaturhöjning.
Ja, ja. Det är ju någonting som fortfarande debatterar om vad kommer det här att innebära för Sverige. Kommer det bli varmare eller kallare? Och, liksom. Ja. Och sen så för att det som försökte argumentera lite dumt förut var det att det kan ju faktiskt vara så att det blir kallare på sommaren, men det kanske blir varmare på vintern och på hösten och på våren.
Ja.
Och att det höjer årstemperaturen, vilket kan leda till rätt så vissa grejer för vårt klimat. För en teori som man har är att det blir höst året runt, och det är ju så lagom lajbansman.
Ja, precis. Och jag förstår också att det blir mer och mer opolitligt, att vi kanske inte kan räkna med att ha en vinter på vintern och sommar på sommaren. Det kanske kan snöa lite här och där, och det kan vara jättevarmt här och där. Och framförallt alltså, det förändras, det är vi överens om. Sen riktigt hur det förändras, det kanske fortfarande kan debatteras. Men 97% är väl siffran jag läste senast om hur många forskare som anser att människan är ansvarig för den här temperaturförändringen. Och jag tror att det är väl XKCD som har gjort en väldigt snygg graf över det här, som man brukar göra.
En briljant sida.
Ja. Den kanske vi ska försöka leta upp och länka till för den som behöver lite kött på kvarnen. Väldigt underligt uttryck som jag precis hittade på. Jag tror att vi börjar närma oss slutet på den här inspelningen.
Ja.
Det var trevligt tycker jag att ha med dig här, Tobias.
Ja, verkligen. Schysst att du kunde ställa upp.
Ja. Nästa vecka är vi väl tillbaka som vanligt, att David är här igen.
Jag tror det.
Ja, om ingenting händer. Han verkar ju hoppa ihjäl sig där.
Alltså, verkligen.
Herregud.
Han köper mycket knivar och mycket chips. Det verkar vara de två viktiga.
Matlagning.
Det är ju klassisk kombo.
Ja, det är klassiskt så här, åka utomlands och shoppa, kommer med mycket knivar och chips. Ja.
Hur som helst, vi tackar för den här veckan. Tack från Henrik.
Tack. Nu kommer jag av mig helt. Hej då från Frida, säger
jag. Just det, precis. Hej då brukar vi säga.
Ja.
Ja.
Tack och hej då från Tobias.
Snyggt.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.